För när jag slutade med amfetamin så började jag äta dopingtabletter, för jag tänkte att om jag bara får lite muskler så kommer jag ju bli, må bra igen. Men grejen var att jag tränade ju inte.
Vad hände då?
Nej, jag blev bara trött. Ingenting hände väl egentligen. Nej. Det var fluffigt typ. Och du vet, skjortorna och kavajerna, det såg ut som jag hade liksom tält på mig.
Jajamän, vi är tillbaka. Det är onsdag, det är Hedman och Hedén, en beroendepodd. Och jag sitter här med min fina kompis och kollega Magnus Hedman.
Och jag sitter här med min fina kompis och kollega Nemo Hedén.
Ja, mysigt att se dig igen.
Detsamma.
Vi ses ju dock nästan varje dag.
Ja, vi ses ofta alltså.
Ja, det gör vi. Är du trött på mig än?
Nej. Jag har aldrig varit, inte trött på det. Har du varit trött på mig?
Nej, jag tycker inte det heller. Jag tycker faktiskt, jag tänkte på det här om dagen, att vi har ändå jobbat nu ganska tätt in på varandra i, det blir väl ett halvår nästan. Mm. För vi började ju höstas ju. Och jag tänkte då, eftersom att jag vet att jag kan vara rätt knäpp och så här överkänslig och svår ibland, så tänkte jag så här, vi kommer nog börja bråka massa, men vi har inte gjort det, och det är ju väldigt fint. Och jag snackade faktiskt med min flickvän om det idag när vi åt frukost, det här med att hur mycket du har lärt mig, det här med att, alltså jag vet inte om vi har nämnt det i någon tidigare podd, men just det här med att jag kan uppfatta saker i livet som om någon kanske säger något till mig eller skriver något till mig, så känner jag, det väcker en känsla i mig på grund av någonting som hänt i mitt liv. Mm. Och så bollar jag det med dig då, så här, som en extra sponsor nästan, så här, och frågar dig så här, är det här drygt eller är min känsla korrekt här? Och då kan du säga så här, men nej, men det där var nog, det är nog lugnt. Mm. Då kan jag släppa det också. Mm. För jag har alltid agerat i affekt direkt, så här. Okej. Men nu gör jag inte det, för jag har dig nära mig som jag bollar saker med, och det är väldigt fint.
Ja. Nej, men jag känner igen det där, alltså, för att din känsla du frågar mig efter, eller om, känner jag igen, för jag har haft det så också, väldigt tydligt. Så här. Och det har vi med vår låga självkänsla att göra, att vi liksom, vad fan, var det där något dumt? Var det något påhopp? Mm. Och det blir en så här försvarsmekanism som vi liksom på något sätt spelar in. Men,
man nästan utgår från att folk vill vara dryga mot den, för att man typ inte känner att man förtjänar att folk är snälla mot den.
Så kan det vara. Ja. Så kan det vara. Men det, då är det så bra att man är två.
Exakt. Och idag är vi ensamma igen.
Idag är vi ensamma.
Det blir mysigt. Hur känns det att vara den som blir intervjuad idag?
Ja, men det ska bli kul. Du har ju intervjuat mig några gånger, har du ju. Så att, vi får se om du har taggat till nu med några nya frågor eller något sånt. Eller om det blir samma gamla vanliga.
Det blir en exakt kopia av mitt gamla Nemo-möter och vänavsnitt. Ja. Jag har bara liksom tagit med mig manuset från det. Ja. Jag är så jävla lat. Ja. Nej, men vi ska nog hitta på något nytt.
Framförallt det som har hänt sen den intervjun, det är ju jättemycket. Det är, vad är det? Det är tre år sedan ungefär. Men grejen är ju att jag har ju lärt mig så mycket mer och även gått tillbaka i mitt förflutna, vilket också har gett mig en del nya saker jag kan berätta om idag. Så det känns bra.
Spännande. Och precis som i din intervju med mig så tänkte vi ju fokusera mycket på barndom och sjukdomen liksom. Mer än att grotta ner oss i våra respektive liksom karriärer. På sätt. Jag tror att det kan hjälpa flest människor. Men som sagt, man ska inte underskatta att det finns ett lyssningsvärde i det också.
Så men det här är ju en beroendepodd såklart. Så att det är det vi ska fokusera på, tycker jag.
Ja, det känns mycket kul att kunna presentera en ny sponsor i den här podden. En ny samarbetspartner.
Oj. Jag förstår att du tycker att det är extra kul.
Ja, det gör jag verkligen. För det här är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och alltså, dig också. Lite grann i alla fall.
Ja, alltså, allt handlar egentligen om min vad. Så det är min vad bestämmer hur exalterad jag är. Just nu är jag väldigt exalterad.
Härligt. Ja. Det är EvoPros, och det är ju ett paddelmärke, kan man säga så?
Ja, det kan du säga, absolut. De har ju kläder och så. EvoPros.com har en samling, en uppsjö av paddelsgrejer skulle jag säga. Det är paddelrack, det är paddelskor, paddelkläder och så vidare.
Väskor.
Väskor, absolut. Och deras märke Black Crown gör ju väldigt fina rack.
Det är hög kvalitet och det är ett prestigemärke kan man säga i branschen.
Är det det?
Ja, det vet jag. För jag har pratat om det här samarbetet som vi har med lite vänner i paddelvärlden. Och alla de säger att Black Crown, det är riktigt bra grejer. Ja. Så vi är superglada, och jag framförallt då, eftersom att paddel är någonting som jag gör hela tiden.
Ja.
Och vi har ju faktiskt en rabattkod, eller hur?
Ja, det har vi. Och den heter HH15.
Så ni kan alltså gå in på evopros.com och botanisera kring deras sortiment.
Ja, och sen tänker jag att du får ju testa ett rack här nu och säga vilket du tycker man ska köpa.
Mm.
Det kan vi ta i nästa avsnitt.
Ja, men absolut. Mm. Men tills dess, gå in på evopros.com och kika på deras sortiment. Och om ni vill beställa hem något, då har ni 15% rabatt med koden HH15.
Nu paddlar vi på.
Nu kör vi. Tack, yes. Evopros.
Tack.
Och vi ska väl börja i Vårby gård.
Mm.
Take us away.
Egentligen faktiskt i Skokloster där jag växte upp med mamma och pappa. Som då skildes när jag var 4. Då flyttade jag och mamma till Flemingsberg först. Och pappa flyttade till Husby. Det jag kommer ihåg ifrån den där skilsmässotiden var att de var oerhört olika, min mamma och min pappa. Pappa var pedant och mamma var lite mer som jag är, lite så här slarvig och tar det som det kommer liksom. Så det kommer jag ihåg mycket, att de bråkade ofta. Sen Flemingsberg så hittade jag ju, jag hade hittat fotbollen i Skokloster, men där blev liksom livet... man börjar på dagis, man börjar i liksom förskola och såna där saker. Och där har jag väl inte så här superminnen. Men sen, när vi flyttade till Vårbygård i alla fall, då, där jag skulle bo i 17 år, så hittade jag idrotten på riktigt. Och blev kär i både liksom fotboll, hockey, jag höll på med taekwondo lika mycket nästan. Så att det var ju egentligen idrott hela tiden. Umgicks jättemycket, var ute jättemycket, rörde på mig, sprang, lekte med kompisar... satte faktiskt på, tuttade på skogen bakom oss där vi bodde också. En skogsbrand har man varit med och startat. Och kom hem med min kompis och luktade rök. Så mamma, det var inte så svårt för henne att fatta vem det var som hade satt igång den. Liksom.
Mm.
Det jag kommer ihåg tydligt från min barndom och det som jag tänkte prata om idag, det var det här som har skapat att jag har haft väldigt svårt för att vara ensam. Min mamma, som jag bodde hos då hela tiden och var hos pappa varannan helg, hon hade problem med alkoholen. Jag fattade inte det då. Vilket innebar att hon var nere på Vårby krog rätt ofta. Jag kommer ihåg, det fanns ju inga mobiltelefoner eller någonting sånt där. Men jag kommer ihåg att jag låg hemma själv rätt många gånger och liksom var orolig för vad mamma var. För hon var inte hemma. Och då, nu kanske jag är en 8-9 bast. Hon åkte ambulans, kom och hämtade henne. Jag fick bo hos mina grannar. Vilket också såklart skapade en enorm oro hos mig som barn. Det gjorde också att hemmet blev på något sätt inte en plats jag ville vara så mycket på. Vilket gjorde att jag var ute ännu mera med kompisar och sånt där. Inte höll på med skit, men idrotten blev ju så... Alltså det blev en min räddning. Verkligen min räddning. Men just den där ensamheten och... Vi har ju pratat mycket medberoende. Hur medberoende då skapas väldigt tidigt i livet blir ju på det sättet att jag, i och med att mamma hade sina problem, så ville jag som son inte orsaka fler problem. Så jag var hela tiden så här, nej, jag får inte göra så att mamma liksom mår dåligt eller någonting sånt där. Och det är ju ett rätt tungt ok för en ung kille att bära liksom. Sommarsemestrarna när vi åkte iväg med min släkt så var det husvagn. Olika campingar runt om i Sverige och det var galet mycket alkohol. Och jag kommer ihåg där också att jag vill inte vara med dem. Jag vill inte vara i husvagnen eller runt omkring i husvagnen. Jag var iväg och hittade nya kompisar på campingen och spelade fotboll och sånt där med dem. För att de blev konstiga när den där flaskan med det där seglet Explorer kom fram. Och de hängde på mig och de skulle liksom... Jag fick ju hjälpa vissa i min släkt att gå från någon sån här dans till husvagnen för att de var så packade liksom.
Men var du enda barnet?
Mm, enda barnet.
Hur tror du att det har format dig då?
Mycket att jag har skapat det här ensam stark. Mm. Mycket, mycket det. Och det är någonting som jag har pratat mycket om också. Att jag gjorde som någon form av en mur runt omkring mig. Där jag inte riktigt släppte in känslor. Som jag har tagit med mig i vuxna livet också. Det var likadant under hela min karriär när så jobbiga saker har hänt. Sånt jag har släppt in det hela vägen. För att jag har trott att det ska påverka min fotboll och sånt. Så det var ju en metod, en mekanik som jag skapade väldigt tidigt i mitt liv. För att inte hantera jobbiga grejer. Jag klarade inte av det. Jag fick aldrig koda mitt känsloliv på det sättet riktigt. Mm. Så att tittar man då i vuxen ålder så är det inte så konstigt att man har kalibrerat hela sitt känsloliv på felaktigt sätt. Liksom. Och kaos har ju oftast varit det som man har känt igen. Det har ju också lett till att många av mina relationer har varit kaosiga och inte gillat att vara ensam. Heller. För att ensamhet för mig tar mig tillbaka till någonting som är otäckt och jobbigt. Och snabbt igenom karriären då så, alltså jag var väldigt en stor talang både i hockey och fotboll.
Hur bra var du på hockey?
Jag var med till de 70 sista i TV-pucksuttagningen. Gjorde väldigt mycket mål i hockey faktiskt. Mm. Väldigt mycket mål. Så jag var bra, men jag var inte riktigt lika bra i hockey. Jag hade inte kommit lika långt i hockeyn som jag hade gjort i fotbollen. Så att när det var den här uttagningen då, de sista 70, så spelarna i Stockholm som skulle bli uttagen till Stockholms TV-puckslag, så blev jag uttagen i pojklandslaget i fotboll. Och då valde jag fotbollen.
Mm. Var du alltid målvakt som fotboll?
Eller nej, jag blev målvakt när jag var 10 eller 11.
Ja. Hur bra utespelare har du varit, tror du?
Nej, jag hade nog varit en hyfsat bra back, tror jag. Mm. Men aldrig på allsvensk nivå. Nej. Det tror jag inte. Svårt att säga, men det tror jag inte.
Nej.
Gick till AIK när jag var 14. Gjorde allsvensk debut när jag var 17. Så att, och där satte ju allting fart för mig. Liksom. Och sen blev var jag utlandsproffs i 10 år. Och var med 2 VM, 2 EM. Och sådär, vann guldbollen och fått spela Champions League och UEFA Cup-final och så vidare. Och så vidare. Så att jag har varit med om väldigt, väldigt mycket i fotbollen.
Men om vi stannar där lite, för det är ju ändå stora saker. Mm. Som säkert många av lyssnarna verkligen känner, wow, det där är extrema grejer. Kunde du uppskatta det här, kände du?
Alltså jag uppskattar ju saker när man vann och sådär. Alltså man firade segrar och sådär. Men jag stannade ju aldrig upp och så här, fan vilket bra liv jag lever. Utan det var ju hela tiden på väg någonstans. Och det var ju till nästa match, nästa träning eller uppfylla nästa mål eller vad det var för någonting. Och det kan jag faktiskt känna sorg för idag. För att när jag åker tillbaka till mina gamla klubbar och ställen som jag har bott på, så känner jag att det är mycket minnen. Alltså jag har glömt bort väldigt mycket. För att jag hade sån jävla speed mentalt i mig själv. Att jag hela tiden skulle framåt, 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 framåt. Liksom. Så till, det var någon som sa till mig, var aldrig nöjd. Och det hör jag många använda det uttrycket idag. Där tycker jag att man istället ska säga att jag är jäkligt nöjd fram tills där jag är idag.
Mm.
Nu tar jag nästa steg. Jag hade det där mantrat att man får inte vara nöjd. Man måste vidare, vidare, vidare. Liksom.
Kände du att du försummade någonting i din karriär? Jag tänker på relationen till barnen eller andra intressen eller saker du hade velat göra bättre. Som du kunde vara tvungen att lägga lite åt sidan för att du var lite tvungen att bli bäst på det du gjorde. Liksom.
Jag skulle inte säga försumma. Jag skulle säga att jag prioriterade idrotten. Tidig ålder, jag körde ju aldrig moppe till exempel. Skulle du sätta mig på en moppe idag skulle jag få motorstopp. Jag skulle inte kunna åka iväg för jag har aldrig kört det. Utförsåkning i skidor. Jag var försiktig, jag var väldigt liksom, målmedveten i tidig ålder. Jag visste, eller jag hade satt att jag ska bli fotbollsproffs. Jag hade till och med ristat in det i mammas furubord liksom, med en kniv. Jag ska bli fotbollsproffs när jag var 10 år. Så att jag skulle nog snarare säga att jag prioriterade fotbollen för andra saker. Barnen, när jag fick barn... Nej, alltså jag hängde ju med dem när jag var hemma. Och det är inte så att man är borta hela tiden som fotbollsspelare. Så att, däremot så skulle jag väl säga att jag... Allt gick ju ut, allt kretsade ju runt mitt fotbollsspelande. Om vi kunde gå ut och käka eller om vi kunde gå och åka iväg någonstans. Allt var ju liksom fotbollen som styrde.
Mm.
Så att... Och jag var ett jäkligt stort ego också under den tiden. Men
måste man inte vara ett stort ego för att bli så bra som du var?
Ja, jag tror ju någonstans att du behöver ha ett starkt ego. Och ego kan ju uppfattas på olika sätt. Det kan ha en negativ klang och en positiv. Men du måste vara jävligt målmedveten och du måste vara väldigt disciplinerad. Och det gör ju att du behöver säga nej till andra människor. Och du behöver säga ja till dig själv allt som nästan hela tiden.
Mm.
Så att jo, det är klart att du behöver vara väldigt nära dig själv. Mm. Det måste man vara. Man måste styra showen på något sätt.
För det är så intressant, för du har ju talat lite i vår podd tidigare om att din tävlingsinstinkt har försvunnit med åldern. Att du hade svårt att hitta den när du gjorde Superstars. Mm. Men du har ju också den här målmedvetenheten och disciplinen, den är ju kvar. Den är intakt, för det märker man ju när du gör så här 16 weeks of hell och sånt där, att du gör ju det utan att blinka liksom. Så det är ändå en stor skillnad mellan de två grejerna där.
Ja, men så är det, absolut. Och det är någonting som, vet du, jag hade en sen ankomst under hela min fotbollskarriär alltså. En sen ankomst. Ja. Men så att jo, när det kommer till att, hur ska jag säga, när det kommer till att uppfylla någonting jag har tagit på mig, då gör jag det. Och då får det kosta det kostar. För jag har sagt ja, det här ska jag göra. Liksom. Men det som fotbollen egentligen skapade för mig var ju det blev min extra pappa egentligen. Min extra familj. Och fotboll handlar om prestation. Och det handlar om när man tittar på prestation och man värderar sitt mänskliga värde utifrån hur man presterar, så får man oftast ett jäkligt starkt självförtroende, men det tar död på självkänslan. Och jag hade ju låg självkänsla redan innan jag blev fotbollsproffs. Och för er som inte är inne i fotbolls- eller idrottsvärlden, så kan man ju likställa det här med, om man går till jobbet och får skäll av chefen eller har gjort något misstag på jobbet, när man går hem och känner sig som en dålig människa. Men man kan inte vara en dålig människa för att man råkar göra ett misstag. Jag menar, ber du mig putsa fönster här, så är jag jävligt dålig på det, för jag har inte gjort det. Jag har ett lågt självförtroende i att putsa fönster. Men det kan inte göra mig till en sämre människa liksom.
Men jag måste bara fråga en sak om just det där. Tror inte du att man kan ha en stark självkänsla om man har en karriär, ett liv som är prestationsbaserat?
Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur man, vilken typ av uppväxt man har haft. Om man har blivit sedd. Om man har fått mycket närhet. Om man har fått höra att man är väldigt fin istället för bara väldigt bra. Men om du har fått glass när du har förlorat en fotbollsmatch likväl som när du har vunnit en fotbollsmatch. För annars så är det ju hela tiden att det premieras hela tiden prestation och resultat. Jag tror att det är väldigt få människor som har en väldigt stark självkänsla som har ett högpresterande arbete.
För man kanske heller inte söker sig till prestationsjobb om du har en stark självkänsla, tänker jag.
Nej, är du trygg i dig själv och du inte liksom värderar ditt värde i vad du gör, så behöver du inte ha de där kickarna.
Nej,
heller.
Precis.
För det är ju också så här att när du har ett starkt självförtroende, så vill du förstärka det här. Och det leder oftast till bekräftelsebehov. Och ett bekräftelsebehov, bekräftelse får du ju oftast genom att du gör någonting. Egentligen nästan alltid, skulle jag säga. Om du inte har någon som verkligen ser dig för den du är. Och risken i det där att vara en sucker för att få beröm och bekräftelse är ju att när du inte får det, vad fan hämtar du kraft då någonstans, och vad hämtar du liksom belåtenhet och det, för mig med fotbollen, så dels så blev ju fotbollen som ett beroende för mig, kan man säga. Det blev min bästis. Det var den jag vände mig till när jag hade det jobbigt. Det var den jag kunde ha superkul med, det var den jag sörjde med när vi förlorade matcher och jag kanske hade gjort ett misstag eller någonting sånt där. Men när jag sen skulle sluta med fotbollen, så sa jag alla, ja, men det måste vara skitjobbigt när inte du har publik och såna här grejer. Och det stämmer ju, alltså om man tittar på bekräftelsen. Men det jag gjorde var att jag la ju faktiskt av med ett beroende där. Pangbomba. Det fattade jag ju inte då såklart, utan då och det jag saknade i livet efter fotbollen direkt var ju en tydlig målsättning med vart jag skulle någonstans. Jag blev väldigt vilsen i mitt liv. Inombords så visste jag liksom inte om jag skulle höger eller vänster. Jag jobbade som tv-expert på TV4 och föreläste mycket, men för mig var inte det något jobb. Det fyllde ju inte det här tomrummet som fotbollen hade gjort.
Men vad föreläste du om då? Var det bara karriären då eller?
Nej, jag föreläste om hur man blev ett vinnande lag över tid. Så. Fyra nycklar som man behövde för att bli ett gå från att vara en grupp till ett team. Det gick bra faktiskt. Sen utbildade jag mig mycket inom beteendevetenskap också. Och började jobba med coaching sen var det led också. Både individuellt och i grupp. Men den där känslan av att inte veta vart jag ska. Jag kommer ihåg att jag ställde mig frågan så jävla många gånger. Så här, vad fan, vad ska jag nu då? Vart ska jag nu då? Gjorde ju mig rätt otrygg. Och sen kom ju den där dagen när jag testade amfetamin första gången.
Hur långt var det efter karriärens slut?
Nej, det var bara några månader. Mm. Det var väldigt kort inpå. Var det.
Och vart är vi nu i tiden?
Nu är vi 2007. Mm. Sensommaren 2007 är vi.
Och du är jättebakfull.
Sitter i superbakus på en veranda i Falkenberg. Nej, Falsterbo. Och en polare kommer ut och bara, shit vad du ser ut. Ja, jag vet, jag är bakus. Ja, men jag har någonting som får dig pigg, sa han. Vadå pigg? Klockan var typ så 10. Nej, men det är skitbra. Ja, men vad är det för någonting då? Nej, men det är amfetamin. Och jag tittar på honom och sa, vad fan, är det mig han säger det? För jag hade ju inte ens käkat tre liksom, under min karriär. Jag var ju extremt noggrann med sådana saker. Men så surre, jag kommer ihåg det som att det var igår, hur mina tankar bara sa, vänta, du har inget landslag du representerar, inget klubblag, du har ingen träning. Så jag hade liksom ingenting som gjorde att jag behövde säga nej längre. Och tackade jag. Så jag fick det där en kopp kaffe och jag blev ju beroende första gången jag testade. Det var ju den bästa känslan jag haft. Det slog ju vilken seger jag någonsin hade varit med om i fotbollen som helst liksom. Och från den dagen så blev mitt fokus egentligen under 2 års tid att se till att få amfetamin i mig varje dag. Så jag satt ju med och liksom i tv och hade tagit amfetamin på morgonen och sådär. Så nästan varje morgon tog jag amfetamin. Och från början mådde jag ju super och tänkte att så här jag ska må. Alltså vilket jävla skönt liv det kommer bli nu. Men det där vände ju rätt snabbt till att jag började ta mer och mer för varje dag som gick. Jag åt mindre och mindre, jag sov mindre och mindre. Kom sent till möten som jag aldrig hade gjort under min karriär. Jag dök inte upp på möten. Så människan Magnus började ju mer och mer försvinna in i liksom, beroendet.
Visste någon i din närhet om det här?
Nej, inte från början.
Nej.
Hyfsat mörk hemlighet så här, som gammal landslagsmålvakt och bli missbrukande direkt så den narkoman. Men och jag kommer ihåg jag sa till mig själv så många gånger, men bara 2 dagar till sen slutar jag. Mm. Och så kom de där 2 dagarna så nej fan 2 veckor kan jag köra. Och så blev det nästan 2 år med amfetamin. Sen vaknade jag upp en morgon och såg mig själv i spegeln och det såg ut som jag inte hade lyft en hantel hela mitt liv. Och kände att nu får det fan vara nog liksom. Och det var egentligen det enda jag fokuserade på, det var det yttre här, hur jag såg ut. Det var det som fick mig att sluta med amfetamin. Jag hade inga muskler liksom.
Det säger en hel del.
Ja, inga muskler, ingenting. Så tänkte jag, men jag slutar med det där. Så att det tog mig, men det tog mig 4-5 dagar. Jag bara sov och käkade glass typ. Men lyckades att inte ta amfetamin igen. Det hade blivit så jävla smutsigt i slutet när jag mår också. Du vet, suttit uppe liksom 8-10 dygn.
Mm-hmm.
Och lärt mig exakt när tidningsbilen kom liksom. Och solen började gå upp och jag satt där i Sigtuna i mitt kök liksom.
Men var det vid den här tidpunkten som du också fick sparken från TV4 och allt det här?
Mm.
Och då var det mycket löpsedlar och allt sånt här.
Ja.
Och jag tänkte fråga dig lite om det. För det är ändå... Alltså du har varit en firad fotbollsstjärna liksom. Alltså folkkär och älskad. Och sen plötsligt så är det löpsedlar om att du liksom, skandal efter skandal. Och det är liksom, och det är ju en ganska lång fallhöjd liksom.
Ja.
Och dina kompisar är fortfarande liksom Henke Larsson och de här firade fotbollsstjärnorna. Hur kände du gentemot alltså hela den världen?
Alltså en enorm skam. Enorm skam. Och det här är också spännande. Vem kände jag skam inför? Jag kände skam inför fotbollssupportrarna mest. Inte min familj, inte mina barn, du vet. Utan fotbollssupportrarna, de människorna som läste om mig. Det var dem jag kände skam inför. Det var också det som gjorde att jag inte lämnade huset. Jag hade alltså 63 eller 65 löpsedlar på 2,5 år. Alltså bara, det är inte artiklar utan bara löpsedlar. Jag hade paparazzi som var utanför mitt hus. Så fort jag gick ut så smattrade det liksom under säkert 2-3 månaders tid. Mm. Så att jag var ju bara hemma egentligen. Och gick in i en depression då också. Man tänker så mycket skit. Så ville jag ändå göra intervjuer med vissa. För att jag ville ju på något sätt bortförklara allt det här. Och det är bara lögner och det är rena. För det var ju doping jag åkte dit för. Det var ju egentligen... För när jag slutade med amfetamin så började jag äta dopingtabletter. För jag tänkte att om jag bara får lite muskler så kommer jag ju må bra igen. Men grejen var att jag tränade ju inte.
Vad hände då?
Nej, jag blev bara trött. Ingenting hände väl egentligen. Nej. Det var väl fluffsigt typ. Men
fan, ingen syn alltså.
Ja. Och du vet, skjortorna och kavajerna, det såg ut som jag hade liksom tält på mig.
Mm.
Men Så att allt handlade hela tiden om det yttre. Det skulle se bra ut och vad fan, jag måste ha liksom magrutor och muskler på kroppen, för det hade jag alltid haft och du vet. Sen var det någon som sa till mig under tiden jag höll på med amfetamin att det var många inom advokatyrket som höll på med amfetamin som tog det på morgonen för att palla jobba så mycket som de gör. Och det gjorde det legitimt för mig att fortsätta. Mm. Ja, vad fan, gör de det? Då måste jag ju kunna göra det också liksom. Så jag letade ju hela tiden efter nya ursäkter att få fortsätta använda. Men när jag i alla fall åkte dit för dopingen, då, det var ju då jag blev van med alla jobb, alla föreläsningar, allting egentligen. Mm. Så där vill ju ingen ta med mig med tång. Och det tuffa straffet där med det offentliga, det är ju så här, när man är känd och så tycker jag att alla tittar på mig när jag går ut. Men då kan man dra sig själv så här, ja, men om jag läser någonting om någon kändis, det kommer ju en ny nyhet minuten efter. Mm. Det är inte så att jag går och ältar det liksom. Men när man är i det själv så tycker jag ju att alla tittade på mig. Om jag bara åkte bil så tyckte alla vände sig om och kollade liksom in i bilen och sådär.
Och så lägg där till den här knarkparanojan liksom som man känner.
Mm, ja.
Fan alltså. Ja.
Så att det var jäkligt mörkt faktiskt. Hittade kokainet. Och det blev ju sen då min huvuddrog. Alkohol har jag kunnat vara så här. Jag kunde gå ut och käka och ta två öl och sen har det varit fine. Liksom. Alkohol har inte varit någon trigger för mig. Så där. För att när jag har tagit kokain så har jag ofta gjort det nykter. Alltså utan alkohol. Men så kokain blir min huvuddrog. Jag började ge mig ut på fester och så vidare. Och hamnade i ett jävla bråk på nyårsafton 2010. Så när jag vaknade upp därifrån 1 januari 2011, då bestämde jag mig för att sluta igen det här. Liksom, fuck it, nu måste jag lägga av.
Vad var det för bråk?
Det var någon som sa någonting om Lans och Tristan, om mina barn på krogen. Jag vet att jag snurrsparkade ner en kille för trappan. Det var riktigt liksom, allvarligt. Det hade kunnat bli riktigt allvarligt.
Shit.
Ja. Mm. Men det blev ingen polissak av det. Men när jag vaknade upp så hade Expressen ringt typ 40 gånger. Och det var det som gjorde att det blev jobbigt. Mm. Inte bråket, utan återigen media.
Ja.
Det var den grejen som fick mig att sluta då.
Ja.
Och sen höll jag faktiskt upp. Men jag fortsatte dricka. Så jag slutade med drogerna. Jag fortsatte dricka sparsmakat. Jag slutade använda antidepressiva som jag gick på. Jag började träna, jag började föreläsa. Jag skrev en bok, När ljuset släcks, om mitt liv. Och var väldigt transparent ändå. Liksom. Jag var ärlig i det jag pratade om, i det jag berättade. Men jag visste inte att det fanns något som hette beroendesjukdomen. Jag hade ingen aning om det. Det var ingen som hade sagt det till mig. Och jag visste inte att det fanns någonting sånt. Så allt jag gjorde jag ju på egen hand. Jag trodde ju, och det här kom ju också från tidig ålder, liksom det här som jag berättade om i början, men jag är ensam och stark, att det här jag klarar. Och många av mina kompisar har sagt till mig också så här i efterhand, nej men fan, jag var säker på att du skulle klara, du har alltid varit så stark och du har alltid klarat motgångar och sådana där saker. Så att folk var ändå rätt trygga i att jag skulle fortsätta och det skulle funka bra. Sen var jag utomlands och träffade faktiskt en läkare där som sa att, har du gjort en ADHD-utredning? Och jag, nej, så jag, nej, har inte tänkt på ens. Jag tycker du ska göra det. Så han hjälpte mig och fixade det. Och jag gjorde den där utredningen, en rigorös utredning faktiskt. Gick tillbaka och pratade med mina barndomskompisar och så vidare och så vidare. Och jag var där många gånger och gjorde en massa olika tester. Och så visade det sig att jag hade ADHD. Och så fick jag testa medicin. Och då hade jag ändå hållit upp från drogerna i 3 år ungefär. Och när jag testar ADHD-medicin första gången så är det som att allt jag har jobbat för de här 3 åren bara försvinner liksom pang. För känslan, igenkänningen av det här med amfetaminliknande gjorde att min sjukdom satte fart direkt. Och mer begäret då att bara vilja ha mer. Så att vi skulle ju testa ut rätt dos på mig. Och det enda jag gjorde var att säga att det funkade inte, jag känner inget. Men det gjorde jag ju. Men jag överdoserade ju alltså ADHD-medicin varenda dag. Något år senare, men jag höll mig fortfarande till ADHD-medicin. Men jag började till och med snorta ADHD-medicinen, liksom. Ta ut ur kapslarna. Och sen blev jag även diagnostiserad bipolär 2. Och det såg jag som en ursäkt och tyckte synd om mig själv till att börja dricka lite mer. Mitt liv var slut, sa jag till mig själv. Sen kom kokainet in igen. Och det var rätt kort tid där. Vi gjorde en intervju i 2017. Jag tror att den var i september som vi gjorde den. Och det var ju typ efter det som jag verkligen så här, hamnade i kokainet igen.
Mm, just det.
På riktigt.
För du satt i podden med mig och sa att du hade lagt av med drogerna, men att du drack ibland.
Mm.
Och jag försökte inte vara så dömande, men jag berättade lite för dig om beroendesjukdomen och tolvstegsprogrammet och liksom så här, hur jag ser på sjukdomen, att det liksom inte handlar om substanserna så mycket, det handlar om det inre liksom.
Mm.
Och ja, efter den podden så kraschade det.
Då kraschade det ju. Så då ringde jag ju dig, eller det som gjorde att det kraschade, ja, det kraschade för att mängden blev för stor. Och jag hade återigen så här, nej men vänta, om jag bara tar kokain på fredagen en gång i veckan, då klarar jag det. Men en beroende människa klarar inte av det, utan det blev ju mycket, mycket mer. Så det ledde ju till att jag kraschade ordentligt för första gången inom mig själv. Mm. Inte för att media hade skrivit om det eller någonting, utan inne i mig själv.
Mm. För då ringde du mig också och sa så här, vi kan inte sända den här podden, Nemo. Mm. Jag har tagit återfall på droger, jag ska in på behandlingshem.
Ja.
Vi får göra om den podden om några månader istället. Jag bara, ah, okej.
Okay. Ja. Och då kom ju, då ringde jag faktiskt Mia Törnblom, första jag gjorde, när jag vaknade upp den morgonen. För att jag har ju pratat om det här väldigt mycket, men jag var ju extremt nära att hoppa från min balkong då. Alltså extremt nära. Jag drogs ju ut mot den där jäkla balkongen och det var ju kallt ute, men jag satt där på balkongräcket. Och när jag tittade ner där 8 våningar och såg bilarna där nere, så var det en skön känsla. För att där fanns min utväg liksom. Men samtidigt så ville jag in. Och, så jag drogs verkligen, det var verkligen en kamp mellan djävulen och Gud, den där händelsen alltså. Men då ringde jag Mia som satt ihop mig med Robert Boman, som många av våra lyssnare känner till nu. Han kom hem till mig och 2 dagar senare så åkte jag på behandlingshem. Samma behandlingshem som du var på.
Mm.
Och där var ju också sådär, när jag väl kom dit så var jag ju, då var jag ju taggad. Då skulle jag så här, träna varje dag, jag skulle bara dricka gröna drinkar, jag skulle, du vet. Och det enda första de sa till mig, Magnus, du ska bli mellanmjölk liksom. Och jag sa, jag är inte mellanmjölk, det här ska vi köra liksom. Så där började min resa mot nykterheten som idag är lite mer än 3,5 år.
Vi är glada och tacksamma över att ha med oss våra vänner på 16 Weeks of Hell som samarbetspartners i den här podden. Mm. Eller hur, Magnus?
Verkligen, verkligen.
Det är ju några människor som ligger dig varmt om hjärtat, eller hur?
Ja, det gör de. Dels så är det fantastiska människor som har startat det och som driver det nu. Och nu är det så här, nu är det nya grupper som startar inför hösten. Och de är nästan slutsålda. De flesta Stockholmsgrupperna är slutsålda. Så att om man går och funderar på så här, fan, jag behöver ta tag i mitt liv, jag behöver få struktur i min träning, jag behöver börja äta bättre, men känner att fan, nu blev den där hamburgaren igen, eller det funkar inte idag heller, men jag börjar imorgon. Om man är någon av den, om man känner igen sig i det som jag beskriver nu, så tycker jag att man har ingenting att förlora på att göra 16 Weeks of Hell. Däremot det du får om du gör 16 Weeks of Hell är ju en bättre fysik, du blir piggare, du blir gladare, du sover bättre och framförallt du har fått in rutiner under 16 veckor som du sen kan ta med dig resten av livet.
Mm.
Så att för mig, jag har gjort 16 Weeks of Hell. Jag gjorde ju den för att jag ville leva längre och bli liksom piggare, gladare. Och att det funkar, det vet vi. Gör man som de säger så garanterar de resultat.
Mm.
Så att det är jättekul att ha med 16 Weeks of Hell, tycker jag.
Tack 16 Weeks of Hell.
Jag hade ju frågor tidigt, kom jag ihåg, och så här, kommer jag aldrig kunna dricka igen? Nej, men det får du göra som du vill, sa terapeuten. Men jag tror inte att du kommer att vilja göra det när du väl har liksom börjat tillfrisna. Och det jag fick lära mig framförallt i början där, det var ju att jag var maktlös. Att jag inte hade en suck att klara av det här på egen hand. För jag hade ju testat med allt egentligen som jag möjligen kunde komma på. Och det var så skönt också att lyssna på andra människor som pratade om sina problem och började känna igen sig. Och jag kommer ihåg, det var någon sån här terapisession med alla, vi var 6 stycken där, och man skulle så här kryssa i lite olika grejer om varandra. Och så stod det till mig, så fick jag tillbaka mitt papper, så stod det självcentrerad. Jag tänkte, men vadå självcentrerad? Jag sitter ju här och berättar om mig själv liksom, och vad jag har gått igenom. Men jag hade väl gjort det på det sättet jag tyckte att det var ballt. Liksom. Mm. Så att, men många, många grejer man lärde sig såklart på behandlingshemmet. Men jag hade ju också sådana här saker som att, du vet, ja, men fan, kommer folk känna igen mig på 12-6-möten nu? Och hur kommer det att vara? Och det är egentligen bara mitt ego som pratar när jag tänker så. Men jag var orolig för det, att gå in i de där rummen. Jag var jävligt orolig för hur mitt liv skulle bli. Hur jävla kul kommer det bli nu då? Liksom? Kommer inte kunna dricka med polarna? Kommer inte kunna liksom gå på fester eller efterfester eller någonting sånt där. Så jag trodde att livet liksom, i princip lite var slut, det här roliga.
Men var det svårt för dig att också ta bort alkoholen eftersom att du faktiskt inte kände och tänkte att alkoholen var ditt problem?
Alltså, i tankarna så var det lite svårt från början. Men när jag hade gått den där månaden, då var det en självklarhet för mig. Mm. För då ville inte jag förstöra det fina som jag hade byggt upp. Så att för mig idag så handlar det ju mer om att, nej, men jag vill inte gå tillbaka till någonting. Jag vill liksom inte smutsa ner någonting som jag har liksom byggt upp nu tillsammans med så många. Men framförallt den här tanken Nemo att behöva gå hem tidigt från fester, umgås med fulla människor, du vet, alla de där grejerna. Och då var det många som sa till mig att du kommer få så mycket nya kompisar också när du går i 12-6-gemenskapen som inte dricker såklart. Och jag såg inte det där, och livet kommer bli så bra. Och det var svårt för mig att greppa i början, var det. Och så det var väl det som egentligen liksom var min största utmaning. Jag hade inte så mycket sug så här, kemiskt efter droger eller alkohol, kan jag inte säga faktiskt att jag hade. Men livet efter det har ju... Det har ju hänt jäkligt mycket. Mina bolag går ju väldigt bra, och det jag ändå har kvar mycket att jobba på, som jag märker, det är en sak i relationer till exempel. Jag är ju singel idag. Jag och Karin var tillsammans i 6,5 år. Hon gick ju igenom mina tuffa år där också. Hur fan hon såg ut, det har jag ingen aning om. Alltså. Och sen blev vårt förhållande, det började ruckas på när jag blev nykter. Men sen hittade vi liksom en bra balans, och vi hade det bra under lång tid faktiskt. Men den här delen i mig som alltid har varit att det måste hända någonting, den tycker jag kom tillbaka i samband med Superstars. Och det visar ju också hur skört det här är egentligen. Oavsett, jag menar, 3,5 år i nykterhet, det spelar ingen roll egentligen. Hoppar jag in på arenor som jag inte ska vara på, då löper jag ju risken att börja må dåligt igen. Liksom. Och så var det ju med Superstars. Du nämnde ju det här med tävlingsinstinkten. Jag hade skitsvårt att tävla i början. Alltså. Det var liksom som något att... Det hade... Inte dött, men det fanns inte där. Jag kunde inte plocka... För tidigare kunde jag bara plocka fram. Okej, nu är det match, nu är det tävling. Då slog mitt huvud på bara. Pang, sa det. Nej, idag var det mer så här, jag stod där och hängde, och det började göra lite ont i musklerna. Jag såg Carolina Klüft där och Tony Rickardsson där, och de var liksom galna, du vet, man såg ju blicken på dem. Och jag var så här, nej, fan. Så det var tufft. Ja. Men vi var nästan borta en månad när vi spelade in det där, och under den månaden så kom ju den gamla Magnus igång mer och mer. Du vet, du har en kamera framför ansiktet hela tiden. Det händer mycket, det är intervjuer och så vidare och så vidare. Det blir väldigt upppassad, precis som det var fotbollsspelare nästan. Så jag började gå tillbaka till den här mer bekräftelsesökande Magnus. Mer prestationsbaserade liksom killen. Och det mådde jag jättebra av när jag väl var där. Mm. Men sen skulle jag komma hem och ställa om igen. Och där hittade inte jag och Karin tillbaka faktiskt efter Superstars. Gjorde vi inte. Vilket ledde till att det tyvärr tog slut. Då. Och det Det kan jag känna en sorg för det är en jäkligt bra tjej, fantastisk tjej som har fått stå ut med galet mycket grejer och där får jag liksom, det är en grej jag får dela med att, och också se som en oerhörd läropeng att fan, jag kan inte gå tillbaka till vissa saker i mitt liv, jag kan inte, precis som med droger och andra grejer så måste jag vara jätteförsiktig med vissa delar när det kommer till liksom idrottande och tävlande och sånt där.
Mm. Men relationsbiten idag då? Hur ser du på relationer och framtiden? Är du försiktig? Dejtar du? Eller, och liksom, vad tycker du de största utmaningarna med den här biten?
Ja, alltså, vi är ju ärliga i den här podden, du och jag. Jag tror inte att jag är riktigt redo för ett förhållande. Alltså. Eller jag skulle säga att jag är inte det. Och det är okej att det är så. Men jag känner att det finns saker fortfarande som jag behöver jobba med innan jag liksom kan hänge mig fullt till någon annan. Mm. Så.
Men vad sa du? Du börjar närma dig 3,5 år som nykter och drogfri.
Mm. Ja, det är lite mer än 3,5 faktiskt.
Mm. Fint alltså. Mm. Grattis.
Mm, tack.
Mm. Men vad under den här perioden då, den här 3,5 år långa perioden, har du varit nära något återfall?
Ja. Jag var i Los Angeles. Det var väl kanske ett år in på min nykterhet. Och där var det lugnt när jag var där. Men när jag kom hem, jag är en sån där som blir extremt påverkad av jetlag, tidsomställningen. Och kom hem och var på sjukt dåligt humör alltså, hela tiden. Och irriterade mig på människor. Och sov i tid och otid och så vidare. Och gick faktiskt och hämtade ut kontanter för att köpa droger. Men som tur var så fanns det ett 12-6-möte en timme senare i Solna kyrka där. Så att jag gick till det och jag visade till och med upp kontanterna. Så att det kan man ju kalla rätt nära faktiskt. Mm. Men sen nu för tiden så nu har inte jag, nu är det inte droger och alkohol som är det första jag tänker på om saker är jobbigt liksom. Så att substanser, jag har ändå satt inför vissa utmaningar. Så jag har varit på en fest där det liksom låg kokain och en rullad sedel till och med på en tvättmaskin. Mm. Och jag kände ingenting. Alltså ingenting i kroppen. Hade det varit tidigare så hade jag fått världens liksom sug i magen och bara liksom välbehag och tagit allt som fanns på den där tvättmaskinen. Men nu var det bara så här, nej. Det var ett starkt kvitto för mig på att jag har kommit jäkligt långt i den delen. Mm. Och det här är ju det intressanta med att vi brukar prata om att de sinnesförändrande substanserna är liksom mer symptom på våran sjukdom. Att det är så mycket mer. Och det lär ju du och jag oss dagligen att vi har våra fortsatta issues. Så att jag går ju, jag vet att jag är väldigt medberoende. Jag går i en medberoende gemenskap. En av de två. Det finns ju Al-Anon och Co-Anon. Där jag jobbar i stegen där. Man gör ju 12 steg där också. Och det är lite kämpigt måste jag säga. För den rycker mig lite så här upp och ner ibland känslomässigt och insiktsfullt. Alltså man får mycket insikter. Mm. För nu gör jag ett 12-stegsprogram nykter och fräsch. Vilket jag, och 3,5 år in i nykterheten. Så det är klart att mina sinnen är lite mer skarpa idag än vad de var tidigare såklart. Mm. Men det är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt bra. Det lär mig att hantera saker i livet. För att som medberoende så brukar man ju säga att man knarkar människor. Och det har ju också varit en sån där viktig grej för mig att alltid passa in överallt. Och det har ju förstärkts också om man tänker med media att alla reportage vill jag skulle se så bra ut som möjligt. Så att jag pratade gärna lite extra för då fick jag mer text och större rubrik. Liksom. Alltid sånt där för att vattna egot. Alla fester och sådär, alltid tänkt på att folk ska liksom tycka jag ser bra ut och är trevlig och sådär. Det levernet leder oftast till att det finns en person jag inte säger ja till och det är mig själv. Utan jag säger ja till alla andra. Så att lära sig att börja säga ja till sig själv innebär också att säga nej till andra. Mm. Och det är någonting som är svårt för många av oss vuxna. Man behöver inte vara medberoende för det, utan man är så orolig för hur den här personen ska reagera. Om jag säger nej till dig, säg att du skulle be mig hjälpa dig flytta. Och så har jag planerat min lördag och så säger jag, fan Nemo, alltså, jag hade gärna velat göra det, men jag kan inte. Alltså. Och så, men ändå så finns det någonting som oroar mig. Men fan, ska han tycka nu? Kommer han prata illa om mig? Kommer han bli sur? Kommer han bli ledsen? Så vi tar ansvar för andra människor. Och det är någonting som medberoendegemenskapen lär mig, att jag kan inte göra det. Jag kan bara ta ansvar för mitt liv.
Men en sån sak måste ju vara otroligt svår om det är någon som står den nära, tänker jag.
Mm. Och det jag skulle säga att programmet hjälper ju otroligt mycket. Men när det kommer till liksom närstående och sådär, så det är så mycket känslor involverat.
Mm.
Skam och skuld och så vidare. Så att, men det är precis så här, om man tittar på medberoendegemenskapen som i alla beroende gemenskaper, så är det ju så att man slipper vara ensam om det liksom. Det finns folk som har gått igenom det, och det är ju nyckeln, skulle jag säga, till att få ett bättre liv, om man nu har saker man vill jobba med, att inte försöka göra det själv.
Vi är mycket glada att, precis som vanligt, ha med oss The House Rehab som samarbetspartners i den här podden. Eller hur, Magnus?
Ja, och väldigt, väldigt tacksamma för det. Och vi vet ju hur många människor de har hjälpt och hjälper.
Och The House tuffar ju på verkligen. Det växer så det knakar, de hjälper fler och fler. Och nu händer mycket kring The House, eller hur? Mm,
det gör det. De har bytt lokaler. Växte ut ur sina gamla, och i augusti så startar de även med gruppterapi. De har ju bara haft individuellt, nu gör de gruppterapi, och jag vet att det är andra grejer på gång också under The House tak. Så att, alltså så här, när ska jag höra av mig till The House?
Ja du, det är en bra fråga, men jag skulle säga att när du känner att du kanske har problem med alkohol eller droger, eller det räcker med att du känner att du kanske får lite konsekvenser av ditt drickande eller knarkande, eller bara om du kanske är nyfiken på beroende eller medberoende, eller på deras behandlingar. Det finns många skäl att höra av sig till The House.
Mm. Ja, speciellt den här viktiga delen, det är ju att vi har ju tjatat om det och kommer att fortsätta göra det också, men när man börjar fundera, tankarna går att fan, alltså det här kanske inte är så bra, men hur fan gör jag? Men jag provar att vara nykter i några veckor och så funkar inte det, och så tycker man att fan, det här är omöjligt. Ja, det är omöjligt om du försöker göra det själv. Därför ska du höra av dig till The House.
Och om man vill höra av sig till The House, hur gör man det då?
Då mejlar man till sandra@thehousestockholm.se.
Kanon, tack The House.
Tack The House.
Men de här kickarna då, som du ändå har sökt hela livet, och du har fått enorma kickar med Champions League och VM och allt sånt där. Är du helt befriad från det här kicksökeriet idag, eller finns det fortfarande kvar bitar av det? Och om det finns kvar bitar av det, vart får du dem idag?
Alltså om jag ska tänka på till exempel hur mitt liv ser ut och hur jag tänker och känner, så är jag ju inte på jakt efter kickar. Jag skulle säga att jag lever... Hade du sagt till mig att jag skulle leva på det här sättet för 3,5 år sedan, jag tyckte att det var jävligt tråkigt. Jag vet faktiskt inte. Om jag gör lite av de sakerna jag jobbar med, jag gör en liksom... Kickarna ligger nog idag i mycket i att landa en affär. Om den är lite större sådär, liksom, om man får jobba lite för det. Jag tror att det är där jag hittar någon form av kicka. Men den största kicken som jag får, den största... välbehaget och där jag mår som bäst, det är när jag får hjälpa andra idag, faktiskt. Och det, där gäller det också att hitta en balans, för där har jag också känt sista tiden att men du får det också, de skriver så här, föredöme, förebild och allting som handlar om nykterheten hela tiden. Och det där måste man också hitta en balans i. För jag vill inte vara någon liksom vandrande symbol för nykterhet i hela mitt liv. Liksom. Jag har så mycket mer jag vill förmedla.
Mm.
Så det gäller ju att hitta en balans där också. Och när vi, som du och jag, ger oss ut så här och gör den här podden och pratar mycket om och försöker hjälpa folk, så blir vi ju också överbelamrade med mejl och meddelanden och så vidare. Och det går inte att svara på allt. Det gör inte det. Och då skapar det också en sån här känsla av att fan också, jag hinner inte, jag är inte tillräcklig. Och den är farlig för sådana som oss. Så att balans är det, men nej, de största kickarna får jag nog när jag ser Tristan spela fotboll faktiskt.
Mm.
Om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
Tillsammans med att få se människor som man hjälper genom sin sin misär till att få jäkligt bra liv. Och ibland behöver det bara vara små saker. Det är någonting som jag verkligen har börjat med. Om jag har en dag, fan, jag har väldigt sällan dåliga dagar, alltså, men om jag har någon period när jag kanske inte är så här 100, bara hålla upp dörren till någon och le liksom, och få ett leende tillbaka, det kan räcka. Så här små saker. Så att, men nej, det är klart att jag har tagit en stor vändning. Och det är väl det fina med livet också, att det går upp och ner liksom. Men jag tycker att för mig är det inte så mycket upp och ner nu, utan nu är det rätt jämnt liksom. Jag tränar oftast varje dag, jag jobbar, jag umgår så väldigt mycket med både Tristan och Lans dagtid också och sådär, tränar med dem. Och, så att jag har det rätt bra faktiskt.
Ja, det tycker jag att du har. Men du, om du skulle beskriva vad ditt tillfrisknande och 12-stegsprogrammet har lärt dig, liksom den stora skillnaden mellan Magnus nu och Magnus för 3,5 år sedan.
Mm. Det första är ju att jag inte är facit. Det är ju det absolut största, att min vilja och mina lösningar oftast inte är de rätta liksom, för mig eller för mina barn eller vad det nu kan vara för någonting. Det är en väldigt, väldigt stor grej. Den andra som du också har lärt mig är ju att förstå, eller att se andra människor på ett annat sätt. Att ha respekt för att andra människor lever sin typ av liv liksom. Och det är väl lite det vi var inne på i början där också, som du sa, det här med att tycka att folk kanske hoppar på en eller är otrevliga eller någonting sånt där. Det är någonting som jag verkligen har lärt mig. Så att det är väl det här med att självcentreringen, själviskheten är roten liksom till våra problem egentligen. Och att jag kan inte lösa allting själv. Så det största mantrat som jag levt efter i hela mitt vuxna liv, ensam är stark, är det 12-stegsprogrammet har lärt mig att så är det inte. Och det är rätt fint faktiskt.
Mm. Jag måste säga det, att jag tycker det är så imponerande med personer som dig som har varit liksom på samhällets absoluta topp. Att ödmjuka sig så mycket inför den här sjukdomen och kapitulera. För att det är ändå, alltså, vi säger, ponera att du är någon som bor på Plattan till exempel och har förlorat allt. Då är det ganska lätt att ändå så här inse att mitt liv är fucked. Mm. Du är ändå någon som har varit på toppen och ändå hade mycket kvar när du kapitulerade. Alltså rent materiellt, tänker jag. Och ändå liksom bli en i mängden i 12-stegsprogrammet. Det är värt att ta av hatten för. Och, för du är ju väldigt ödmjuk och du är liksom, det finns inte ett uns av divalater i dig liksom, och på mötena. Du tar dig tid för alla och är väldigt så här generös. Och det, jag vet att många är imponerade av det, att du har verkligen ödmjukat dig helt.
Mm, tack. Ja, nej, men det är ingenting jag har tänkt att så här ska jag göra nu, utan det är ju saker, det är sånt som har kommit.
Mm.
Men också så här, jag vet att jag aldrig blir frisk från den här sjukdomen. Den är kronisk. Jag vet att den är progressiv, att den bara blir värre och värre. Jag har respekt för det, och jag vet att gör inte jag de dagliga sakerna som jag måste göra för att fortsätta tillfriskna, så vet jag att det kan gå jävligt fort åt andra hållet. Och det är ingenting jag oroar mig för, men jag tycker det är viktigt att liksom ta upp det ändå, för att det är inte bara att sluta med droger och alkohol och sen är livet bra liksom. Och det tycker jag Superstars gav mig en ordentlig wake up call, att tro inte att du liksom bara kan köra på. Så att det är ju egentligen, för sådana som dig och mig, så är det vår dagliga medicin. Vi behöver göra de sakerna som programmet säger.
Mm. Hur ser framtiden ut? Vad tänker du om livet? Liksom? Vad är i pipen? Liksom?
Just nu så tycker jag att jag har rätt... jag har ingen tydlig plan, och där är också en sån här jättestor skillnad. Förut hade jag ju 10-årsplaner, 5-årsplaner, månadsplaner och sådär. Och jag har inte riktigt någon sån satt. Jag ska sätta mig med min rådgivare faktiskt om 2 veckor och gå igenom det där, för att jag har en del nya projekt på gång. Men jag känner väl att jag är lite splittrad. Jag har lite mycket olika saker som jag gör. Jag fungerar ju som konsult och rätt mycket olika bolag och även börjat coacha nu också och sådär. Så att jag känner nog att det är någonting jag behöver ta tag i. Det är liksom nästa steg att skapa mig en lite lugnare vardag, företagsmässigt, arbetsmässigt. Så. För att det är lätt att man blir lite splittrad och inte kan lägga fullt fokus på varje sak. Mm. Så det är väl egentligen nästa grej för mig, att verkligen sätta en ordentlig plan. Mm. Så, när det kommer till livet utanför arbete och sådär, så är min plan egentligen bara att fortsätta växa. Fortsätta må bra, och det gör jag genom 12-stegsprogrammen, både medberoende och beroende. Jag ska gå klart medberoende, eller göra klart de där 12-stegen, så får jag se sen vad som händer, om jag kanske går någon annan. Får se. Relationsbiten är någonting som jag definitivt vill liksom dyka in i lite mer. Mm. Och se vad jag kan göra där.
Mm. Ja, vad säger du? Finns det något mer att tillägga? Har du någonting som du känner att du vill ha sagt i den här podden som vi inte har gått igenom?
Menar du för idag?
Ja.
Ja, men alltså, jag tänker så här. Det är så många människor som... Vi har inte pratat så jättemycket om det här, en osund relation till drickande. Eller drogande. Men... Alltså, har jag problem? Har jag inte problem? Men just det här liksom riskbeteendet. Alltså att man hamnar i riskbruk. Och det är så jäkla svårt att förklara känslan och förklara för en människa som kanske befinner sig där. Som känner sig jävligt ensam, som inte vågar prata om det eller någonting sånt. Det är någonting som jag känner att hade jag bara sagt det här till en enda person långt tidigare, så hade mitt liv blivit på ett helt annorlunda sätt. Sen vet jag inte om det hade blivit bättre eller sämre. Men det är just det här, alltså om jag känner att jag har ett riskbruk, ta hjälp redan då. Mm. Låt inte gå så jäkla långt som det gjorde för dig och mig och många andra. Liksom. För att döden lurar bakom hörnet. Alltså. Den här sjukdomen har 100% dödlighet om man inte gör någonting åt det.
Och allt handlar ju inte om överdoser och dylikt.
Nej.
Det kan lika gärna vara liksom att du går full ut i en väg. Mm. Eller att du träffar på fel människa när du är packad och är dryg. Vad som helst. Ja. Alltså, nästan alla de där våldsgrejerna har ju med alkohol eller droger att göra. Ja. Liksom.
Ja, 90% av alla brott har ju alkohol eller droger, alltså, i Sverige. Mm. Typ. Jag tror att det var 90% han sa. Mm. Det är mycket alltså.
Ja, nej, absolut. Jag håller med. Och det här med att folk bara väntar på när kommer min botten? Vad är min botten? Skit i det alltså. Mm. När du känner i din kropp att det kanske är någonting som inte stämmer. Alltså, det räcker med en aning av att du kanske dricker för mycket eller knarkar för mycket. Du börjar få konsekvenser. Det räcker egentligen för att göra en förändring.
Mm.
Börja där. Alltså, det är så här, vänta inte, som du säger.
Mm. Nej, så det skulle jag vilja skicka med. Den tycker jag är viktig nu under sommaren och sådana här saker också. Att fan, ta tag i livet. Men det är svårt att göra själv, så be om hjälp i så fall. Alltså.
Mm. Och vi finns ju på Instagram, Magnus Hedman, Nemo Hedén och Hedman Hedén, ja, heter vi på Instagram. Ja,
ja, vi har väl ett segment vi inte får missa.
Åh, gud, jag var så uppslukad av din historia så jag glömde det fantastiska The House svarar.
Det är dags för The House svarar. Här sitter vi med Robert Boman. Är du redo för dagens fråga?
Jag är redo. Det är lika härligt att vara här som varje gång.
Härligt.
Varför kostar behandlingshem så mycket pengar? Är inte det ganska problematiskt med tanke på att det ofta är de svagaste i samhället och de fattigaste i samhället som ofta behöver behandlingar?
Jo, det är helt riktigt. Det kostar ganska mycket pengar och har gjort det egentligen i alla år. En behandling hos oss idag kostar lika mycket som en behandling jag gjorde själv på 90-talet. Så att det har inte förändrats särskilt mycket egentligen. Men jag håller helt med. Det är väldigt olyckligt att det är så det ser ut. Och min önskan är ju att alla människor skulle kunna få hjälp via sjukvården. Att samhället såg ut på det sättet. Och det är olyckligt. Det som är viktigt att veta här är ju att det finns ju alltid 12-stegsgrupperna också. De finns. Det finns AA, det finns NA, det finns CA, det finns Co-anon, det finns Al-anon. Och även för de andra beroende.
Och de är helt gratis.
Och de kostar ju ingenting.
Mm. Kanon, tack!
Tack Robban, han är grym.
Ja, men han är fantastisk. Mm. Ja. Och du fick in Robert i din life story, snyggt.
Ja, ja. Fick jag faktiskt. Och nej, men han har ju betytt så otroligt mycket för oss.
Mm. Men det är ändå häftigt att vi liksom, vi brukar prata om att det är så häftigt att du och jag gör den här podden ihop när vi har knarkat ihop. Mm. Men det är också fint att vi får jobba med Boman ihop. Mm. När liksom han har hjälpt oss.
Verkligen.
Det är mycket som är häftigt i nykterheten.
Ja, det gör det. Nu ska vi höra vad du tar med dig från dagens avsnitt.
Jag tar med mig jättemycket, men vissa grejer har jag hört förut, vissa grejer var nya för mig, men jag tror ändå med mig det här med att, alltså, vilken enorm jävla inspirationskälla du har varit för mig. Alltså jag tänker på det, liksom, jag har egentligen nästan dubbelt så lång tid som dig, men ändå så känns det som att jag lär mig så mycket av dig på ett sätt som jag liksom inte har lärt mig av andra människor. Och jag tror att, töntigt nog, så tror jag att det har mycket att göra med att du har varit så jävla framgångsrik. Att du har varit så stor i just fotboll, som är en sån viktig sport för mig. Mm. Det gör att jag har en sån här djupt, djupt rotad respekt för dig. Mm. Från barndomen liksom. Så att jag liksom lyssnar på dig på ett sätt som jag inte lyssnar på så många andra människor. Det är typ min sponsor, och typ min flickvän och min mamma kanske, och sen dig liksom.
Fint.
Ja, men verkligen. Så det ska du veta.
Mm.
Vad tar du själv med dig av din life story?
Nej, men så här, jag skulle vilja skicka med till alla som lyssnar som är föräldrar. Mm. Att, för man, det här med självkänsla, självförtroende, jag vill lyfta den sista gång här innan vi slutar. Och det är just det här med, okej, hur ska jag hjälpa mitt barn att få en starkare självkänsla? Mm. Vi gör det genom att vi berättar hur fina de är, att vi säger hur mycket vi älskar dem, att vi finns där för dem, och inte bara premierar prestationer och resultat hela tiden. Det är en jätteutmaning för oss som föräldrar, men ack så viktig med alla sociala medier, och allt handlar ju idag om utseende, prestation. Så att det skulle jag vilja skicka med alla föräldrar, att ju mer ni kan lyfta personen istället för prestationen, desto tryggare barn kommer man att få. Mm. Och de kommer få ett bättre liv.
Jag tycker att det var perfekta slutord faktiskt. Tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av vår podd.
Yes,
Och tack Magnus för din ärlighet och din sårbarhet.
Tack själv.
Hej då!
Hej då!